Varmt välkomna till höstens första soppa och snack. Och det är klart att det är väldigt roligt att Gudrun Schyman gör ett litet avbrott för den hektiska valturnén och besöker oss på Högbergssalen här i Katarina församling. Och Gudrun hade ett samtal för kanske 3 år sedan om tro, hopp och kärlek i kyrkan. Och då sa Gudrun att måste man vara i det här rummet? Man blir så liten i kyrkan, jag vill sträcka på mig. Och jag har lovat att vi ska ha ett samtal, om du inte ångrar efter idag nu, på medborgarplatsen framöver. Mm. Min fråga, hur stormen, orkanen Gudrun, hur orkar du?
Jag orkar för att jag får väldigt mycket tillbaka. Jag tror också att det är så här, det är som man brukar säga, att i stormens öga så finns lugnet. Och jag har ett väldigt lugn i det jag gör, för att jag gör det som jag absolut helst av allt vill göra. Och jag gör det som jag tror mest på. Jag försöker att med kunskap förändra människors syn på vad det är att vara människa. Och det finns ett, även om jag jobbar väldigt mycket, även om jag står i nu som bara den här, så finns det ett lugn i att detta också för mig själv är att vara människa, att få använda min fulla potential, att inte vara begränsad. Jag pratar om det jag tror på. Jag lever det jag tror att väldigt många skulle kunna göra också. Alltså vi är så mycket större som människor än vad vi ofta tror och möts av i förväntningar. Och om jag säger sådär, är det Edith Södergran som sa det? Vi ska inte förminska oss som människor, det passar oss inte. Och det är precis okay. Så det är, tycker jag. Vi ska vara precis så där stora som vi är. Och då lyfter vi tillsammans.
Hur stora är vi då?
Ja, hur stora som helst. Och det intressanta tycker jag är, och det är anknytet till det jag håller på med nu, men det spelar ingen roll tycker jag, för att det här är någonting som jag tycker gäller allmängiltigt i samhället. Det är att när vi tar oss själva på allvar och låter oss vara så stora som vi faktiskt kan vara som människor, då ser vi varandra. Och då utvecklar vi kärlek. Och då blir vi just så stora människor som vi kan vara. Och då har vi också kraften att förändra.
Och för mig, jag vet att du inte kallar det troende, men jag tror att de som går i kyrkan här skulle kanske inte uppleva någon väldigt stor skillnad. Du kan vara en bättre talare än vad jag är. Men att det finns stora likheter i budskapet som vi försöker förmedla den här miljön. Vad är din drivkraft då?
Ja, men det finns stora likheter, det vet jag också. Jag tycker ju, till skillnad från dig då, att kyrkan förminskar. Kyrkan har ju otrolig patriarkal barlast. Men nu tänker jag att nu får vi bort sig ifrån det, annars så blir det ju olyckligt.
Men om du nu, vi säger nu, att du skulle vara kyrkoherde här, vad skulle du göra då?
Jag skulle inte vara det.
Är du säker?
Ja, det är säker. Nej, men jag tror inte jag skulle vara kyrkoherde om jag inte hade den tron. Jag har inte min relation med någonting utanför människan, utan jag tror ju på kärleken. Mm. Och jag tror ju på den mänskliga relationen. Och jag tror på vår förmåga till reservationslös kärlek, som är så mycket större än den som vi förväntas ha utifrån kön. Och den reservationslösa kärleken är den som bär också de stora förändringarna i samhället. Och den kärleken måste alltid vara frikopplad från makt. Den kan inte ägas, den kan inte köpas, den kan bara finnas. Och det är därför som de stora samhällsförändringarna kommer från människor som inte har makt. Och det är de förändringarna som blir bestående. För om det inte finns makt, då finns det heller inte våld. Och det är de förändringarna som blir bestående. Och det är precis det vi håller på med nu här.
Här?
Inte just, ja, det här är en del i det. Att öka förståelsen för vad vi gör när vi gör oss själva så stora så att vi tar oss på ansvar eller på allvar och
men vad du menar, det är det som är ditt politiska ärende också.
Det är det jag säger. Ja. För mig, du sa så här, det är roligt med en politiker som också är människa. För mig är det inte det där en gräns. Jag tycker ju väldigt illa om när det är så. Mm. Att man talar om, det är politiken å ena sidan och människan å andra sidan. Jag är människa och har kapaciteten att vara på många arenor samtidigt. Mm. Och ibland så går jag in i den demokratiska processens verktyg, använder de verktygen, och det har visat sig att det passade mig bra. Det hade jag väl ingen aning om.
Och så är det ju att vara präst, då får man ju ofta höra, tänk, han är präst, men som en vanlig människa då,
ja,
säger de.
Ja, just det.
Så att man är sitt yrke, men det är, jag
men förstår. Politiken som är, och det är ju för sig prästyrket också, att det är ju ett förtroendeuppdrag.
Verkligen.
Och då gäller det ju verkligen att bygga förtroendet, och då måste man ju visa sig som man är. Hur ska man annars bygga förtroende? Då kan man ju inte dölja sig bakom några masker överhuvudtaget.
Och där kyrkan är ju väldigt maskerade i våra uniformer och dräkter och så. Och det är klart att det kan jag känna själv att det är väldigt provocerande att vara människa i min miljö faktiskt. Mm. Vad gör du idag, så har du haft 3 eller 4 möten. Mm. Liksom, när det känns tungt, då, vad gör du då? Liksom.
Ja, nu gör det ju inte det. Nu finns det inga utrymme för det överhuvudtaget, utan nu är det ju bara att stå på här.
Du känner inte efter.
Ja, nu är det. Nej, men det, och det, och du, det är tillbaka till det där, du sa, hur orkar, men jag får väldigt mycket. Jag är ju på det vi kallar för home party, ni vet, man bokar mig och så kommer jag hem till dig. Och det är ju som så här numera, det är ju så här stora möten. Och då har jag ett blädderblock och så har jag pennor och så ritar jag och berättar om hur det ser ut med maktstrukturerna i samhället och vad som begränsar oss som människor och varför vi måste föra in ny kunskap i de demokratiska processerna så vi inte förlorar den respekten för demokratin.
Är det en slags väckelse?
Nej, det är folkbildning.
Okej.
Ja, en klassisk folkbildning. Och klassisk folkbildning, det innebär att vi genom att ta till oss egna och andras kunskaper ökar vår medvetenhet och gör oss redo för handling. Och då tar vi oss ur idéer om eller syn på oss själva som offer och utsatta till att bli aktörer för förändring i vårt eget liv och i samhället. Det är den mest fantastiska resan man kan göra i livet. Jag har gjort den ju. Jag är född i fattiga förhållanden. Jag har utbildat mig sent.
Du växte, din pappa var alkoholist?
Ja.
Hur pass alkoholiserad var han? Liksom?
Han dog.
Hur då?
Genom att kroppen inte orkade med.
Kunde han arbeta i hela livet?
Nej, det gjorde han ju en gång i början när mamma och pappa träffades. Han var handelsresande, en väldigt duktig, oerhört charmerande person.
Vad heter han?
Stig.
Stig, ja.
Väldigt charmerande person och det fanns en mycket, mycket stark kärlek mellan mina föräldrar, har jag förstått, när de träffades på dansbanan på Gröna Lund.
Tänker jag. Ja.
Och pappa var resande i hemslöjden, fanns ju då det här. Och packade upp och packade ner. Och det där var ju en tillvaro där det var väldigt lätt att det blev mycket sprit. Det är ju ett jätteriskfyllt jobb. Och han hade ju en pappa som hade supit ihjäl sig redan vid 50 år. Min egen pappa blev 55. Han hade många syskon som också blev alkoholiserade. Och det där accelererade och mamma intog en roll av den klassiska alkoholisthustrun och försökte hålla ihop och hålla igen och hålla sams och stå ut och ni vet allt det där. Och det gick ju inte. Utan det blev väldigt söndertrasat, hela ekonomin blev söndertrasad och deras kärlek blev ju också söndertrasad med åren. Så det var inget roligt.
Och jag tror du berättade att din mamma fick gå till SOS och...
Hon fick gå till socialbyrån. Vi hade ju både barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden och socialnämnden. Det fanns ju, var ju så på det viset som hon var hemma och gjorde besök och kollade hur läget var. Och hon fick ju gå till socialbyrån för att få. Hon blev ju ensamförsörjare i själva verket. Och hon jobbade ju klassiskt yrke då när hon började jobba. Det var som tvätterska. Så att det var ju inte särskilt välbetalt. Och sen hade hon andra sådana klassiska kvinnoyrken och hon var ensamförsörjare men på något sätt ändå inte, utan det var ju ändå mannen som hade, förstår du, det var, de spelade de där rollerna ändå. Till slut så brakade ju alltihopa och då blev ju pappa bara sängliggande så de senaste åren.
Och så började du jobba som 15-åring?
Jag var 15
när jag började jobba. Vad var första arbetet?
På posten,
mitt också, faktiskt.
Ja, det var ju
blockinnehavare.
På den tiden när statens kaka var liten och säker, sa man. Och jag var ju bara 15. Precis. Och de hade höga ingångslöner. Mm. Så jag tror jag tjänade 700 i månaden. Ja. Ni förstår. Men alltså det låter ju som att man är 15 år. Men jag hade börjat ett år för tidigt i skolan. Så att jag hade ju gått ut 9:an. Mm. Och sen började jag där. Postanvisningsrevisionen. Man skulle sortera postanvisningar på nummer. Man skulle upptäcka bedrägerier. På den tiden skickade man pengar på postanvisning. Rosa saker. Satt ett helt havet av unga flickor som skulle sortera där. Och så var det någon kvinna med knut i nacken och glasögon på näsan. Och gick omkring och tittade att vi inte pratade för mycket med varandra. Det var som i skolan.
Mm. Hörru, sen ändå. Du har en pappa som faktiskt superhjälpt sig. Mm. Och jag vet inte om du är trött på att prata om det. Jag fattar, för jag vet själv att polisen är. Men det är liksom... Mm. Och ändå så blir du själv alkohol... Just därför.
Ja, just därför. Det så hade jag ju den, ska jag säga, genetiska bakgrunden. Mm. Alltså, som borde ha fört mig in i en förståelse av att jag inte skulle alls kanske dricka. Mm. Men så var det ju inte, utan jag började ju när alla andra började. Och jag var ju dessutom tidigt ute, så att jag hade äldre vänner och sådär. Så att jag drack väl som alla andra. Du vet, det var ju öl och så var det vin på den tiden. Först var det ju, man drack grogg på den tiden. Det kanske var före din tid. Men i alla fall, så jag höll väl på sådär. Och sen kom ju de här kontinentala vanorna på 60- och 70-talet med vinet och så. Jag utmärkte mig inte på något särskilt sätt, men jag accelererade i mina alkoholvanor, och till slut så blev bruket missbruk, och det tog ju väldigt lång tid för mig att våga erkänna det. Förnekelseprocessen är väldigt stark, det vet ju du också. Om man hittar på, till slut hittade jag ju på att jag skulle minsann visa att man kunde dricka utan att bli alkoholist. Det var min uppgift liksom, förstår du? Det var ju ett bra skäl för att dricka på det. Mm. Så att, men det gick ju inte. Men det är... Jag låg i. Ja, ja, men, det var inte lättvunnet.
Är du trött på att prata om det här?
Nej, jag är inte så... Nej, det är jag inte. Men man gör inte så lättvindigt, tycker jag. Utan man behöver lite tid kanske. Men det är, jag var faktiskt i Uppsala igår på andra sådana här valmöten, men det var jag också på IOGT-NTO och pratade om de här sakerna. För att jag tycker ju att vi skulle prata mera samhällspolitiskt om de här frågorna.
Verkligen.
Jag tycker spriten, alkoholens roll i samhället, borde få oss att börja diskutera om inte hela samhället håller på att bli alkoholiserat. Jag tycker vi skulle lyfta ifrån individnivå.
Det är gärna med på, verkligen. Och ändå då, när det här är jättebra. Alltså. Ja. Men när du söker hjälp för en alkoholism, så får du hjälp av en metod som är väldigt individbaserad.
Ja, det är det. Ja. Och så är det ju. Det kemiska beroendet som satt i min kropp behövde ju jag hjälp med att få komma till rätta med. Och då behövde jag ju krossa en massa föreställningar som finns, naturligtvis. Det finns ju problem i hela bemötande, behandling och tillfrisknande. Det ena är att det är oerhört individcentrerat, men det behöver det vara i ett visst läge. Det andra är att det är blind, att man är blind för könsproblematiken, att man inte förstår att spriten har olika, inte verkningar, det har det ju också i kroppen, men framförallt att man bemöts väldigt olika.
Hur då? Alltså...
Jo, för att sprit är ju väldigt förknippat med mansrollen. Mm. Man tar sig sup och är som en karl. Ja, och skulle det skitas, ursäkta, skulle det gå
de
illa,
hör.
Ja, du sa att jag inte fick svära, jag ber om ursäkt. Och skulle det på något sätt hända någonting, så säger man ja, men du vet hur renare Oli dricker, vi sopar upp det där. Det man möts av förståelse i väldigt hög utsträckning som man. Och det präglar också de män som går in i behandling. De är rätt uppbackade. Mm. Nu är vi på väg här med Olle. Nu ska du nog sova. Som kvinna så är det traditionella. Kvinnor ska inte dricka. Kvinnors historiska roll var att vara nyktra. Sopa ihop mannen och se till att han kom hem så han kunde stå på benen på jobbet på måndag. Hålla ihop, hålla borta barnen och sådär. Det innebär att när kvinnor dricker så möts vi av ett väldigt starkt förakt. För vi bryter också mot normen av vad det är att vara kvinna. Mm. Och det här lever väldigt starkt i vårt samhälle. Det finns få saker som är så oerhört provocerande som en kvinna som är full.
Att vara supande präster är ju inte ovanligt egentligen. Men däremot att vara präst och alkoholist,
ja, det är lite på gränsen,
är också skamligt.
Men ändå, jag tror att det här med kön går igen väldigt mycket. Mm. Du kan ju tänka dig en kvinna som är präst och alkoholist. Ja, då blir det ju liksom...
Verkligen. Ja. Alltså.
Så att, och det, jag menar, det där fanns ju i bemötandet också utav mig.
Det gjordes en dokumentär av Tom Ahland om en kvinnligt alkoholiserad präst i den här församlingen faktiskt, men just en berättelse om det.
Nej, men det gör ju att kvinnor möts av ett väldigt förakt, och det gör att många kvinnor tar ännu längre tid innan man vågar erkänna hur det är, för att man möts också av misstro som förälder, och hela den där problematiken gör att många kvinnor dröjer väldigt länge med att söka vård och är i sämre skick, och man har inte alls den där uppbackningen.
Nej.
Och det här ser vi ju, jag menar, vi ser ju det i rättegångssalarna i våldtäktsmålen, att en kvinna, alltså det här, ja men en man, ja men du var ju full, det var ju sådär, va? En kvinna, du var ju full. Det är helt olika. Och det där går igen i synen på detta. Och den här kunskapen finns alldeles för lite i det jag kallar då för bemötande, behandling och tillfrisknande.
Du var i alla fall nere på, i Skåne på
Nämndemansgården.
Så vi har varit på samma behandlingshem, du och jag faktiskt då.
Jaha, ja, men du var där senare? Eller hur länge var du där?
Jag var där 94-95.
Jaha. Nej, men jag var ju där 96-97 tror jag.
Ja, men jag var där ett år före dig.
Va? Ja, du låg före det. Ja, äldre än vad jag är? Är du yngre än vad jag är?
Alltså, man måste inte vara jämnårig för att supa.
Undrar. Det slog mig plötsligt.
Jag är faktiskt...
Hur gammal är du? Du sa ju att jag var 66. Och det är sant. Hur gammal är du?
Jag är 59.
Jaha.
Men jag är nära. Det går fort.
Ja, du var i alla fall snabbare än jag då.
Ja. Så att jag var där och satt på plan. Och jag hade då undervisat om andlighet. Så de hade en videofilm där nere som hade spelat in. Och så skulle jag samtidigt sitta som patient. Det var, det var inte roligt, ska jag säga.
Nej.
Men när du kom ner
det
där...
Det är lite intressant. Vet du, jag kom ju dit och det är anonyma alkoholister. Hej, hej.
Ja.
Så kan det gå.
Det kan vara så att när jag var där nere också, jag berättade det för andra, så var det en man som suckade väldigt djupt. Han tyckte det var jättejobbigt. Vad är problemet? Så jag är psykolog, sa han. Och då sa han, jag är präst, sa han. Och då skenade upp. Men när du kom ner dit då, apropå det här, när bad du senast?
Bad?
Ja, det är en följdfråga. När bad du senast?
Nej, jag ber inte.
För när du kom ner dit i alla fall då, så skulle man be sinnes och bönen, eller hur?
Ja. Absolut, och det gjorde jag också. Jo, jag gjorde det. Men jag ska säga, när jag först kom dit så tänkte jag att det här kommer aldrig att gå, för att det var så mycket Gud på väggarna där. Och jag har ju gått ur kyrkan redan som 20-åring, så jag tänkte, det här går ju inte. Det var ingen bra början liksom. Och sen satt folk där och höll varandra i händerna och pratade om Gud. Vet du? Jag tänkte, det är rena sekterismen. Det kommer inte att gå, jag kommer till en religiös sekt. Men sen så tänkte jag ändå att jag var ju i ett dilemma, så att jag tänkte att jag ska i alla fall se, finns det någonting för mig här? Och när man sitter där och alla säger, hej, jag heter Olle och jag är alkoholist, och hej, jag heter Birgitta och jag är narkoman och sådär, och så sitter man ju där, och alla visste ju för sig vad jag heter, men det kröp ju närmare. Och första gången så tror jag att jag sa att jag heter Gudrun, och vet ju alla att jag har lite alkoholproblem. Sådär. Och så nästa gång så fick jag väl till så att jag har nog kanske lite stora alkoholproblem. Och sen tredje dagen när jag var där, och då hade jag ju börjat med behandlingar, samtal och sådär, så började jag förstå att det finns ju ingenting just som skiljer mig ifrån de andra här när det gäller vår syn på alkoholen och alkoholens roll i våra liv. Så att jag var ju tvungen att erkänna då att jag var alkoholist, och det var ett väldigt stort steg att ta när jag satt där och sa, hej, jag heter Gudrun och jag är alkoholist.
När du sa det första gången?
Ja.
Och det är precis den
det är ju ett otroligt
identisk erfarenhet av när man faktiskt då sätter ord på det som är ens...
Och då blev ju det samtidigt öppningen till att kunna ta emot hjälp. Och då hade jag att bestämma mig för hur jag skulle förhålla mig till det här med Gud. Mm. Eftersom jag inte tror på Gud. Om man läser Sinnesrobönen, som är fantastiskt fin. Den är fylld med väldigt mycket klokskap och vishet. Men för mig går det inte med Gud. Och då gjorde jag så att jag bytte ut ordet Gud mot Gudrun. Och det fungerade väldigt bra. För det är så här, Gud ger mig sinnesro. Ja. Att acceptera det jag inte kan förändra. Och förstånd att inse skillnaden. Det är fantastiskt klokt. Och då sa jag, Gudrun, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och mod att förändra det jag kan. Det var precis det jag skulle göra. Så det var väldigt bra. Och sen körde jag med det. Och jag tycker väldigt mycket om den bönen som jag då ger mig själv.
Men använder du den bönen fortfarande?
Ibland.
Så då ber du fortfarande alltså?
Ja, jag ska säga så här. Jag tycker också att... Nej, men jag ska säga att det är också det här som jag tycker är inom, när man går på mötena, det här, vi stillar oss en stund och tänker på varför vi är här. Mm. Det tycker jag också är väldigt användbart i olika sammanhang och också för mig själv ibland. Att jag stillar mig en stund och tänker på varför jag är här. Det kan ju vara inför att jag ska ha ett möte och tala. Vad är det jag vill säga? Varför är jag här? Och hur får jag en närvaro i en situation? Och det, så att det, mycket av det här tycker jag är väldigt användbart utan Gud. Mm.
Men det, jag tänker att formulera det här. Kan du formulera det någon slags, när du stillar det, att du gör någon slags affirmation eller... Det är inte liksom att det slinker ut dig att det blir någon bön fast du inte tror?
Jag vet inte det. Jag har ju inget behov av att definiera det jag gör. Det är du som har.
Ja, men jag kan...
Och jag har inga problem med om du tycker att det liknar det som du gör. När du tycker att du ber. Det är inga problem för mig. Men jag har inget behov av att definiera mig i termer av bön.
Jag fattar. Och jag kan säga att jag har faktiskt en djup respekt för det också. Och det finns ju det finns ju verkligen ett stort problem med att man ska definiera det vi inte kan definiera.
Precis.
Och så att jag kanske själv slutar som präst efter detta möte.
Jag tror vi skulle kunna göra mycket roligt, du och jag. Jag menar inte att du inte har roligt som präst, inte det, men man kan behöva utvecklas.
Ja. Nej, men faktiskt, det är aldrig för sent, det kan jag säga.
Nej.
Ja, så ibland brukar jag tänka, alltså, absolut. Om jag ska hinna sluta innan pensionen nu får jag skynda mig på i alla fall.
Ja, men du vet det där med pension, det behöver man inte bry sig om. Det är, jag har ju öppnat den där åldern, jag bryr mig väl inte om det.
Var du öppnat den åldern? Ja, okej, det är bra.
Nej, men det där är ju gamla föreställningar om hur det är att vara människa, som också är föreställningar omkring ålder.
Som också är en slags diskriminering.
Som också är en diskriminering.
Verkligen.
Och som är, jag har tagit till mig av de senaste rönen och hjärnforskningen. Och det talar väldigt tydligt om att vi blir klokare och klokare ju äldre vi blir. Det blir en mycket större kopplingsfrekvens mellan de olika halvorna. Vi har samlat på så oerhört mycket kunskaper och erfarenheter som vi har i alla våra filer här borta. Så fort vi får ett intryck så rasslar det till här och så kommer det ut i ställning.
Suger.
Det är sant. Jag menar, och det, vi bär ju våra erfarenheter och kunskaper med oss. Det är som årsringarna i ett träd och vi blir starkare och starkare. Vi når högre upp, vi ser ljuset. Det är fantastiskt att kunna känna sig så klok och så tillfreds med livet. Jag tycker det, och då ska vi ju använda den kapaciteten. Jag fick ju inför jag skulle fylla 65 prenumerationer på året runt och allt möjligt. Och nu när du ska trappa ner, jag sa, vad fan tror jag förhåller mig till världsläget? Det är ju upptrappning som gäller, eller hur?
Ja, det är roligt. Hörru, jag vill bara återkomma. Och jag ska verkligen inte liksom försöka tvinga ur en massa ord som du inte... känner att jag ska säga, men jag håller verkligen med om det, att det är ett, mitt ärende är ju ändå att liksom att tala om Gud, alltså det är väldigt svårt att vara präst, alltså jag talar gärna om det också, men jag tycker det här är väldigt,
det är väldigt... Jag tänker så här, att jag tycker ju inte om det här att kyrkan på något sätt har monopol på att tala om vad det är att tala om livet. Teologi är ju också läran om livet. Och jag tycker att kyrkan skulle bredda sig. Jag tycker ni är lite introverta. Jag tycker ni skulle gå ut ur era hus i mycket högre grad. Det var därför vi kom fram på det här med möte på medborgarplatsen. Vi ska ju göra det.
Vi ska göra det.
Och jag tycker ni ska lämna predikstolen och sänka trösklarna. Jag vet, du är ju otroligt bra på det. Eller hur? Sänka trösklarna för de mera filosofiska samtalen om vad det är att vara människa.
Absolut.
För de samtalen finns det ett väldigt stort behov utav. Det är vi många som har behovet av och som inte alls behöver klä det i några kyrkliga dräkter eller så. Mm. Men det är ju ett fantasteri detta att få vara människa. Och att få komma i så att säga i samklang med sig själv och förstå sina egna krafter och sina egna bevekelsegrunder. Det är ju någonting stort.
Du låter som en modern präst.
Ja, det är många präster som säger det, med en viss avundsjuka, har jag förstått. Men jag tycker så här, Olle, det är ju också så här att både du och jag har ju då frisknat till efter en väldigt svår sjukdom. Och den sjukdomen som heter alkoholism, den har... för ju med sig det att vi är tvungna som vuxna människor att ta ställning till livet. Vi måste ju, vi hamnar ju där att antingen så ändrar vi vårt sätt att leva eller så dör vi.
Exakt.
Och den möjligheten att i vuxen ålder få ta ställning till livet i ett läge och faktiskt känna av att jag är inte säker på vad jag kommer att välja här nu. Vad är det? Hur är det? Alltså att där det står och väger. Och så välja livet som vuxen. Då väljer, när jag valde det så valde jag inte bara att överleva utan också att leva fullt ut. Och det skapar en väldigt bra plattform för att det är befriat från rädsla.
Är du inte rädd?
Och rädsla är det absolut största hindret vi har i våra liv.
Är du rädd för någonting?
Ingenting. Jag är inte rädd för någonting. Och det är för mig en väldigt, väldigt tillgång.
Vad tror du händer efter döden? Tänker du på det alltså?
Nej, och när jag tänker på det, om du frågar mig, så tänker jag att det blir spännande att se. Jag tycker det. Det finns ju många sådana här nära döden upplevelser människor har bedrivit, och de talar alla om ett ljus.
Men det utesluter inte. Den officiella svenska uppfattningen är ju liksom att döden är liksom en lång djup sömn utan drömmar. Ja. Men det utesluter inte att det...
Rent fysiskt, kroppsligt är det väl så att det är det som händer. Det är ju en förruttnelseprocess. Men mentalt och vad våra energier tar vägen och så, det inte vet jag. Inte vet
ja, jag vet inte heller.
Och varför skulle vi, hur skulle vi veta? Och det är ju aldrig någon som kan rapportera. Det kan man ju tycka är lite...
Det är ju en del som försöker. Så,
ja, det är en del som försöker. Ja. Och det är väl all heder åt dem, tycker jag. Ja. Men jag har ju vänner som jag är absolut övertygad om gör både det ena och det andra. Och förbereder sig och alltså jag har den där bilden av att människor slutar egentligen inte att leva. Och så länge som jag precis, har kvar en kär människa i mig så är det ett liv. Och jag tänker mig att när jag dör så är det många som kommer ha kvar mig i sitt liv. Så att det där är, och hur det sen fortsätter och så, det får vi väl se.
Precis, men jag tror jag fattar vad du menar och det du säger med stor integritet som är liksom kyrkans problem. Det är ju att vi har de färdiga svaren någonstans.
Ja.
Det vi försöker göra här och som är, folk brukar ibland fråga, för vi har faktiskt mycket folk i kyrkan här. Och jag har sagt, så länge jag finns här som kyrkare så är det eran plats. Det här är en mötesplats. Och när folk frågar hur kan det komma sig att det är så mycket folk här, då tycker jag det är mer otroligt hur man kan ha så tomt på alla andra ställen. När de här vackra rummen finns och behoven av att få liksom inte bara vara konsument. Att få göra någonting. Så att,
men du har ju varit exempellöst duktig på att öppna kyrkan. Och att ordna. Jag vet ju, du har ju haft sådana här sinusro gudstjänster och sen har du sagt att man måste ju inte ha helt i sig varken det ena eller andra för det. Man kan ju vara lagom tokig. Som är allihopa.
Som liksom. Alla är normaltokiga.
Liksom normaltokiga för att vara med i det här. Och det tycker jag är en väldigt bra inställning.
Så att vi jobbar verkligen på. Men det är också min inställning. Eller det jag tänker då. Känns det som att ändå att du har... Alltså alkoholen då blev för dig att någon slags återuppståndelse eller någon slags ett nytt liv, att välja livet? Eller
ja, det blev i alla fall. Ja. Det blev jag gjorde ett medvetet val som jag ju inte gjorde när jag föddes. Ja. Det var ju inte ett medvetet val. Men jag gjorde ett medvetet val och det gav mig en väldigt bra plattform att stå på. Jag kände mig väldigt trygg i det beslutet.
Och det jag känner själv, det var en må hända, men jag har kört så jag dör. Det går inte att stoppa mig längre. Alltså. Och alkoholen var ju, det var ju fantastiskt. Jag var så opolitlig. Jag kunde bara försvinna. Och utan alkoholen så har jag liksom ett driv som ingen annan. Nu har du en fråga som många har bett mig ställa här nu till dig. Är så här. Att jag trodde ju att det var 1000 spänn du eldade upp. Men var det 100 000?
Ja.
Alltså jag har sagt, nej ni har fel jag sagt. Men det var,
ja. Men, nej det var 100 000.
Jag måste fråga där. Alltså när du liksom... Var det? Vad tänker du om det? Är det 2-3 år sedan?
Ja, det är väl 3 år sedan.
Tre år sedan. Liksom, vad tänkte du egentligen? Har du ångrat det där? Eller?
Nej, absolut inte. Jag tycker att det var ett väldigt bra sätt att illustrera. Det var drastiskt, men vi har också en drastisk situation där kvinnor har så väldigt mycket lägre löner än män. Och ofrivilliga deltider och otrygga anställningar. Och det var ett sätt att synliggöra hur mycket kvinnor som grupp missar varje minut med de stora löneskillnader som vi har. Så det var ju ett led i ett mångårigt opinionsarbete som vi har bedrivit i Feministiskt initiativ. Länge också i nära samarbete med de kvinnodominerade fackförbunden. Och det följdes av seminarier. Och, så att det här var inte bara något blås sådär. Vi fick ju de här pengarna av två stycken män som hade både tjänat dem och betalat skatt på dem. Och som ville använda dem till att stödja Feministiskt initiativ i ett visst läge. För att vi var det enda parti som reste de här, som hade konkret förslag för att lösa de här frågorna, vilket vi fortfarande har. Och då tyckte de att de kom med de här pengarna. De ville använda det till detta. Hade de ville använda det till vaccinationer till barn någonstans, hade de gått till en annan välgörenhetsorganisation och så. Nu gick de till oss för att stödja det här politiska kravet. Vad kan vi göra för 100 000? Ja, en annons i dagstidningen. Ja, det blir ju ett frimärke. Förstår ni, det är jättedyrt. Kostar ju 1 miljon en hel sida. Ja, hushållsutskick, ja, det går ju inte heller. Det bara räcker inte någonting. Just lite broschyrer, ja, det kastar folk i papperskorgen. Hur ska vi på bästa sätt få uppmärksamhet omkring den här frågan? Jo, vi använder de här pengarna på det här sättet. Vi illustrerar den summan som kvinnor förlorar. Och det var oerhört effektivt. Det var inte något roligt att göra. Det känns i magen att stå och elda upp så mycket pengar. Jag vet att det är mycket pengar. Jag vet att det finns många hål att stoppa i. Det finns många som hade tagit emot det. Så det är inte det. Men vi hade fått pengarna för att stärka vårt politiska krav. Och föra ut information och kunskaper om det. Jag hade inte fått pengarna till någonting annat. De här männen som skänkte pengarna valde att göra det här istället för att åka till Thailand. Eller köpa platt-tv. Ingen hade kritiserat dem om de hade gjort det. Politiska partierna bränner mellan 40 och 70 miljoner i valrörelsen nu. De politiska partier som har partistöd. Det kan man tala om att bränna pengar.
Så att det är...
Ja.
Okej, då hoppas jag att de är nöjda, de som har frågat.
Ja,
det här att du ändå talar så mycket om... Eller att du vågar tala om kärlek.
Ja.
Gjorde du det innan liksom, när du var i Vänsterpartiet också? Kunde du liksom,
jag talar mera om det nu, för att jag tycker att jag har förstått ännu mera om kärlekens kraft. Och jag har förstått ännu mer av nödvändigheten att vi tar avstånd ifrån våldet. Och jag tar avstånd ifrån allt våld, och vi gör det i Feministiskt initiativ, i alla relationer, i de intima relationerna, i de samhälleliga relationerna och i de internationella relationerna. Det får ju konsekvenser, det blir ju avrustning och det blir diplomati, demokrati och dialog istället för vapen. Och jag ser ju att de krafter som driver våldet och de krafter nu, de politiska som vi har i samhället med nazister på gatorna och med rasister i parlamenten, de drivs av rädsla. Och det enda sättet som vi kan fördriva rädslan på är att tala om kärleken.
Vi ska närma oss slutet snart, men om det här med definiera och definiera, hur skulle du kunna definiera, vad är kärlek för dig då?
Ja, kärlek för mig är den reservationslösa kärleken. Den som jag känner inför en människa som jag kände för första gången i mitt liv när jag fick barn. Det var första gången jag kände den här reservationslösa kärleken. Här är en människa som jag älskar. Ja, jag älskar på här. Man får ju nästan inget tillbaka i början. Men det är, jag älskar ju för att jag förstår att det är det jag ska göra. Här har jag en ny människa i min famn. Jag är överlevnaden för den människan, och det är kärlek. Totalt reservationslös kärlek. Det tog lång tid för mig innan jag kunde känna det i något annat sammanhang än i förhållande till mina barn. Det tog lång tid innan jag kom i en vuxen relation med en man där jag kunde känna den reservationslösa kärleken. Och jag menar att den reservationslösa kärleken är den som vi också expanderar i när vi vågar vara människor och vi ser andra människor och känner den här kärleken som då kommer att heta solidaritet. Mm. Och som är själva grunden i vårt samhälle.
Hörru, om fint. Att det tog lång tid, sa du, innan du vågade möta det här i en vuxen relation. Nu vet jag ju ingenting om ditt privatliv, men du pratar ofta om kärleken till din man.
Ja.
Och hur han gör dig fri på ett sätt som du inte har känt dig tidigare.
Hur vi är i vår relation, har vi en frihet. För det finns inte egen...
Hur ser den friheten ut? Hur är den friheten?
Ja, den är i, med att leva tillsammans i en kärlek som inte ställer krav, som inte snärjer in, som inte har maktanspråk. Du är inte min och jag är inte din. Vi lever bredvid varandra. Och vi lever i kärlek för att vi är två fria människor. Och jag tycker den här liknelsen som finns i du vet, den här texten om att kärleken kan bara vara fri. Kärleken är som, man kan inte, vad är det, en cypress? Enen kan inte växa i cypressens skugga eller någonting
det
sånt
där. Kommer du ihåg den här texten? Det är Gibran.
Profeten, ja, just det. Ja. Är väldigt klok.
Ja,
att för den talar om kärleken, att man måste ha ett visst avstånd för att kunna växa. Och så tycker jag att det är med kärleken. Det är ju utifrån vår egen uppfattning om oss själva och också utifrån en integritet som vi kan känna den här reservation. Jag kan ju ge dig kärlek, men jag kan ju aldrig be dig om kärlek.
Nu måste vi höra här. Jag kan
ge dig min kärlek. Jag kan aldrig be dig att älska mig. Det är det som är den stora skillnaden. Jag kan säga till den man jag lever med, jag älskar dig. Jag kan aldrig be honom att älska mig. Jag kan bara ge. Kärleken kan man bara ge.
Du har läst första Korinthierbrevet 13. Kärlekens lov. Det är väldigt mycket. Och det villkorslösa kärleken. Men hörru, nu är det så här. Dels då ett jättetack för att du är så närvarande och kan komma hit och låta oss få ta del av din energi och livskraft. Och till min sista fråga. Jag måste ändå fråga dig apropå det här med tro nu. Tror du verkligen att ni kommer in i riksdagen?
Ja, jag gör ju det. För det som håller på att ske nu är faktiskt någonting som är väldigt stort. Det är en samhällsomvandling. Det här är ju rörelsen i samhället som vi inte alltid får vara med om. Inte alls särskilt ofta. Och det är rörelser i samhället när det börjar växa. Och väldigt många människor bärs av en gemensam längtan att få en förändring. Man vet kanske inte exakt hur, men... Att överskrida de gränserna, att överskrida de stereotypa könsrollerna, att komma undan den här idén om att det är bara pengarna som ska styra. Vi vill någonting mer, vi är större som människor än att vi ska ha budgetbalans när vi ligger och drar vår sista suck. Och den här längtan är väldigt stark hos väldigt många nu. Vi vill någonting större och nu är det väldigt många som vill det där. Samtidigt. Och jag brukar faktiskt ta mig friheten och säga så här. De stora samhällsomvandlingarna sker underifrån. Från människor som inte har makt. Och när väldigt många människor känner samma längtan efter att överskrida samma gräns. Då händer det. Och jag brukar exemplifiera det med vad som hände när muren föll. Mm. Det satt inte på dagordningen hos någon grupp eller organisation som hade makt, tvärtom. De som hade makt var övertygade om att detta var omöjligt. Och så visade sig plötsligt en glänta i den här muren. Och någon lät bli att stänga igen. Någon sköt inte det där skottet. En annan människa kom och såg in. Och en annan kom och såg ut. Och denna längtan att få överskrida denna gränsen var så stark så många människor strömmade till och muren föll. Inte ett skott, inte ett vapen, inte ett beslut, inte några makthavare. Och då fanns det heller ingen att ta revansch på. Det fanns ingen att fängsla, det fanns ingen att anklaga. Det skedde med icke-våld, det skedde genom en gemensam samtidig rörelse från många människor som inte hade makt men som bars av en längtan.
De orden, Gudrun, får bli de sista. Och stort tack för att du kom hit.
Tack.
Allt gott nu. Gud var med dig. Ja.